Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Hej, Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se.
Just nu pågår vår stora season sale med fantastiska priser på möbler och inredning. Passa på att fynda till hemmets alla rum, inne som ute, senast den 6 maj. Gör dig redo för sommar. Välkommen till Mio.
Trafikpolisen ger sina bästa råd inför vinterkörningen. Vi jämför gas i Octavia med ladd Octavia. Och vad har hänt med besiktningen 10 år efter den slutade vara statlig? I avsnitt 205 har vi Bilägares podcast. Varmt välkommen ni som valt att lyssna på Vi Bilägares podcast. Jag heter Maria Dahlin och Fredrik Dietz-Wikström, hur är läget med dig?
Jo tack, det är bara bra. Kul att vara här.
Ja. Ja. Vad har du på din arbetslista just nu? Är det mycket inför jul?
Ja, det är ganska mycket som ska slutföras. Ja, vad har jag här näst? Jag ska skriva om de här, vi har ju tagit upp dem lite i podden tidigare, de här diagonala övergångsställena här i Stockholm.
Just det.
Jag och Claes har varit och testat dem och det kommer en artikel om det i tidningen så småningom.
Ja, de verkar funka eftersom både du och Claes Garin är ju faktiskt med i sändningen idag. Hej Claes!
Hej! Jag testade faktiskt bilvägen igenom, men jag tyckte att det löpte smärtfritt. Det var en stor fördel att slippa konkurrera med fotgängare. Men det är, alla detaljer framgår ju av din artikel va, Fredrik?
Ja, precis. Så där kommer man kunna läsa att bilarna får vänta 37,5 sekunder extra som mest i det nya diagonala övergångsstället. Men å andra sidan så får man svänga utan att det är några fotgängare som går över samtidigt, vilket är lite smidigare.
Ja, det låter mycket, 40 sekunder, men det kändes, man märkte inte av det faktiskt bakom ratten.
Nej, det är bra tecken. Även om tiderna är annorlunda i år så åker ju folk fortfarande bil. Och när det är mörkt med risk för både snö och frost finns en hel del att ta ansvar för som bilist för att kunna köra säkert. Vi har med oss Håkan Klingborg, trafikpolis i Region Väst. Välkommen till Vid Bilägares podcast, Håkan.
Tack.
Du, på söndag är det ju Lucia, ljusens högtid. Därför är det väl passande att prata belysning på bilen. Håkan, hur upplysta är vi trafikanter egentligen?
Vi ser ju ett problem som har uppstått på senare tid, de senare år. Och det är ju de här bilarna med autofunktion som inte känner av när det ska tända sig själv. Så man måste göra det manuellt från föran då. Och där ser vi ett stort underlag för människors förbättring av detta. Att slå på ljuset. Så att det syns framförallt, bilen syns bakifrån.
Ja, för det här autoläget, det kan ju vara lite lurigt så när det är som det är nu, det är dåligt med dagsljus, det är mulet, det kan vara dålig sikt, det kan vara liksom sådana förhållanden att lamporna tänds lite olika tid och sådär. Men sen så finns det ju även de som åker med släckta baklampor när det är mörkt, att de har liksom vridit bort sig i de här reglagen så att de har på något sätt hamnat i någon slags nollläge, så då syns de ju inte bakåt alls. De har väl bara de här DRL-lamporna fram, de här svaga liksom. Och sen så lyser ingenting bakåt. Ser ni många
sådana? Nej, det är riktigt. Ja, det är riktigt. Och där är problemet, om man utvecklar det lite grann, det är ju det att människor har inte förstått det här. Jag har två bilar själv. Den ena har autoläge som själv tänder sig när ljuset blir för dåligt. Och den andra bilen har ett autoläge som inte tänder sig. Vilket gör att jag kör aldrig för det på den bilen, så jag vet om det. Så jag har alltid på automatiskt halvljus. Däremot de här bilarna som har de här ljuskänningarna, de tänds relativt bra när siktsvalvarna går ner, alltså även i väder. Så de är egentligen inget stort problem, utan det stora problemet är ju när människorna åker omkring med de här bilarna där de tror att de har ett autoljus, men de inte har det.
Och det kan ju faktiskt straffa sig att åka runt med släckta baklampor. Att, i tron att man åker runt och har tända baklampor, men egentligen är de släckta. Om det skulle vara dåliga ljusförhållanden till exempel. För vad skulle hända om det skulle vara dåligt ljus på dagen och ni ser någon som åker runt med släckta baklampor?
Ja, alltså, lagen säger ju halvljus ska vara tänt, och det innebär ju att även baklampor ska vara tända när det råder annat än normalt dagsljus. Så fort du har nedsatt ljus, alltså gryning, skymning, mörker, regn, dimma, alltså det är naturligtvis en bedömningssak. Och jag skulle hävda att så som det ser ut i Göteborgsområdet just nu i alla fall, det är jämngrått. Man ska ha bakljuset tänt så här, när det är sånt här ljus. Sen är frågan om mitt på dagen om det går att råda i det rätt juridiskt. Men så fort du har gryning, skymning, dis, regn, nederbörd, vad som helst, så fort det börjar dubbelregna, då ska bakljuset på, oavsett hur fint väder är.
Håkan, jag tänkte fråga, vad tycker du om hur biltillverkarna utformar de här funktionerna? Är det så logiskt och lättanvänt för bilförarna?
Som förare av ett fordon så är du skyldig att känna till hur ditt fordon är konstruerat och fungerar. Men problematiken är ju då att om man tittar på den bilen som jag har som inte tändes automatiskt, så heter det systemet. Men när den står i läget så står det auto där också. Och om man då inte är förstådd med detta, om man lånar en bil, ja, då är det inte lätt att veta.
Ja, det låter ju som det ska lösa sig just automatiskt.
Ja, men det är det man tror.
En till fråga, Håkan. Om man ska vara ärlig, har ni väl helt andra prioriteringar, så att man riskerar aldrig att bli stoppad av er om man åker runt så här och slarvar?
Nej, det kan man väl säga. Jag stoppade en tjej igår kväll och rapporterade för saknade baklysning. Men det var ju igår kväll, klockan var 18, så här, det regnade ute och det var riktigt dåligt väder.
Man får helt enkelt skippa fredagsmyset och så går man ut och går runt bilen och lär sig det här tillsammans med familjen kanske, eller om man lånar en bil, låter det som.
Ja, men så är det ju. Du är ju skyldig som förare för att känna till hur det fungerar. Du kan aldrig komma undan och säga att jag visste inte. Utan där har du ett strikt ansvar.
Och visst är det så att man kan få böter på mellan 500 kronor upp till 1200 om man kör med släckta baklampor under dåliga siktförhållanden?
Ja, det är riktigt. Igår kväll blev det 1200 kronor då. I och med att det var så mörkt och dåligt.
Hur gör ni själva inom polisen när ni åker runt med era nya polisbilar? Har ni alltid baklamporna tända även om funktionen är i bruk eller att automatiken funkar?
Jag tror nu, det vet inte jag, för de funktionen vi har, det har vi inte den funktionen, utan vi har den på halvljusläge, vilket innebär att ljuset är tänt hela tiden både fram och bak. Jag vet att det kan ju vara så att vi faktiskt är frånkopplat på våra fordon så att det här ska kunna ske.
Ja, det låter
klokt.
En gång
i tiden när de dimljusen kom fram så var det ett problem att även kollegorna här fick på de här samma halvljuset. Då gjorde man enkelt så att man gick in och stängde av den funktionen så att inte det skulle kunna ske.
Jag har en annan fråga på vintertemat. Det finns ju en del som väntar in i det sista med att sätta på vinterhjulen. Och jag har stött på en del frågor genom åren hur ni bedömer vinterväglag.
Mitt område jag befinner sig i 5-6 plusgrader och det är inte vinterväglag. Så det är inget bekymmer att just nu köra med en sommardäck. Utan man säger som sagt, vinterlag råder om någon del av vägbanan är täckt av snö, is eller rimfrost. Och då gäller det även vägrenen. Så här, även där det inte kör, men man ska se att det finns rimfrost eller snö vid sidan av vägen. Så även om vägen är ren för tillfället, men det finns snö vid sidan av vägrenen, då är det vinterväglag.
Ja, det är ju dumt att sätta sig i den knipan. Det är ju lika bra att sätta på vinterhjulen.
Ja, men så är det ju. För en del hävdar ju det när vi plockar dem då på vägen att vägen är helt ren, den är ju torr till den här. Och har du kommit ut på den här vägen då? Du har ju kört ut någonstans och där har det antagligen varit halt. Det är sannolikt en mindre väg. Men det är ointressant. Så är det snö och is eller rimfrost på sidan av, då är det uppstått så kallt också. Så att, då är det inte väglag.
Och sen också att byta i tid, det är ju även för ens egen skull. Jag menar, vinterdäck är ju bättre, även fast det är runt några plusgrader, så är ju vinterdäck bättre än sommardäck, säkrare.
Så är det, för det är någon gummidamning i dem.
En annan fråga på vintertemat. Ja, det är ju så att det är ganska mild vinter över hela landet. Det finns väl kanske snö på vissa ställen och minusgrader och sådär, men inte så jättemycket än i alla fall. Men om det skulle vara så att man åker omkring med en hel hög med snö på bilen, det är inte det bästa, eller hur?
Nej, och det är inte ens lagligt, utan man är skyldig att ta bort det som kan lämna bilen när man kör. Den här is som kanske sitter på taket, så kanske inte går att få loss i första läget, men ligger det snö och annat som kan blåsa av, så är vi skyldig att ta bort det. Vi får inte ligga kvar så vi kan lämna bilen.
Nej, för det anses som icke förankrad last, eller hur?
Ja, det hamnar på den lagdelen så att det som medför på fordonet är ju alltid last, och då blir det snö last i det här fallet. Så att, har man inte gjort rent och det är snö och annat från bilen, eller faktiskt ishåk också om man bara släppa, så kan det bli rapporterat för det här förankrad last. Och då är det 1500.
Ja,
sådant är det.
Vi pratade ju i förra podden, så sa vår kollega Erik Söderholm det här, att han ser ju många suvar som åker runt med de här snöhögarna på taket, för folk når inte upp och borstar bort det. Är det något, det blir ju allt fler suvar på vägarna. Är det någonting som ni märker är ett ökande problem, snö på taket?
Nej, det är väl ganska konstant, tycker jag. Alltså det beror på hur vintern ser ut. Är det en vinter med mycket snö, då är det ett stort problem, för då är det många som kör kring med det. Oftast så när vi ser det, så kanske vi står på en mindre väg precis när de är på väg ut till ett tättbyggt område, och nu då blir de stoppade. Och jag kan väl säga så här, att oftast blir det så att de får ut och göra rent innan de får åka vidare. Det brukar jag stanna vid det. Men som sagt, nej, jag kan inte säga att jag har ökat eller minskat, utan det är ett konstant problem när det blir snö. Oavsett vilken form av det är, om det är en liten korsa, så kan det vara lika mycket snö på den som på en stor X90. Mm. Och har man inte som man når, då får man skaffa sig saker. Det finns ju borstar som är lite längre som man kan använda sig av för att få bort det. Det är ju ditt ansvar som förare får det.
Igenfrostade rutor. Vissa tänker ju det här att jag kör defrosten på max och så skrapar fram ett litet hål och kör iväg. Det kan straffa sig rejält, eller hur? För det går under någon speciell lagparagraf.
Det är riktigt. Ja, precis. Det är riktigt. Och när det uppdagas, då blir det ju en rapport till åklagare som har suttit i trafik. Och då kan det bli riktigt dyrbart. Det kan bli körkortsingripande. Men det är de dömda för det, så är det så sannolikt att de blir av med körkortet. Plus att det är dagsböter, så att det finns inget fastsatt bötesbelopp. Utan beroende på vilken inkomst du har, så får du böter från det. Och det här är riktigt, riktigt allvarligt. Så att vi har haft genom åren personer varit på olyckor där det visar sig. De har bara kört ett litet titthål och så har de kört på fel sida vägen. Man följer vägkanten fast på fel sida.
Okej, och då har det resulterat i olika alltså?
Ja.
En annan vinterrelaterad fråga som jag tänker på vintertid är registreringsskyltar. Tycker inte ni att man ser ganska ofta skyltar som är fullständigt nedsmutsade eller igenisade eller översnöade, som man inte kan läsa vad det står på dem egentligen? Vad gäller där? Är det någonting som ni stoppar för?
Ja, det sker faktiskt. Oftast brukar det kanske stanna vid det att man får gå ut och göra rent också, men sen får man göra bedömningar. Man stoppar och pratar med individen och frågar, så visar det sig att de har kört 37 liv fram i Söva och stannat. Men ibland så kan man ju se att om det inte är ny snö, så här, man ser att den är så genomsketen, den här skylten, så att den är inte tvättad på 2 månader. Och då säger de så, det har blivit så, det här är inte ny smuts, du har väl tankat i den någon gång under den senaste tiden, då har du möjlighet att göra rent skylten, och den skyldigheten har du. Och är det som så då att det är, då kan man få 15 kronor i böter för att den inte är väl synliggjord och avgässigt var. Och det sker att vi skriver böter på det.
Okej, okay. Är det 1500 sa du?
Ja.
Mm.
Och det gäller både skyltarna fram och bak också?
Ja, det är det. Men som sagt, man måste ju göra en bedömning utifrån om är det rimligt att man ska känna till att det ser ut så här eller inte. Utan det blir en rimlig bedömning också om man ska rapportera. Många gånger så stannar det att ja, men då får den gå ut och ta använda den här bilen för att göra in skylten.
Mm. Mm.
Sen har vi billyktorna också. Det kan väl vara samma problem där? Ensmutsade eller enisade?
Precis. Och idag nu är det en massa diodlampor som inte tar emot. Det har man ju sett genom de senaste åren när folk köper nya bilar och så skrapar de inte och gör rent för baklyktorna framförallt då. Och så säger man att det tinar upp så och värmen. Ja, men då är det diodlampor. De värmer ingenting. Du måste göra rent dem. Man har många samtal med människor så kan jag uttrycka det. Allting slutar inte med att man rapporterar människor heller, utan man har ett samtal och hoppas att det löser sig den vägen.
Att man hoppas att de lär sig något till nästa gång?
Ja, precis. Men är det högt vatten och liksom det är för mycket som är galet, så då blir det ju böter.
Ja. En sak som många kanske missar är ju det här nya förbudet mot att hålla mobilen medan man kör. Mm. Det kan ju ge 1500 böter och då behöver man liksom bara hålla den, att ni ser att man håller den för att det ska ge det. Men, ja. Men sen finns det ju steget värre om ni märker att en bil vinglar fram och tillbaka och att det visar sig sen då att den personen sitter och fipplar med mobilen. Det kan väl ge värre påföljder i så fall?
Ja, och då kan vi göra med i den här paragrafen i en morsesitt i trafik. Där det innebär att man har tagit medveten risk då. Genom att hålla på med sin telefon och på det framförstående på ett osäkert eller till och med farligt sätt. Va? Och då blir det samma sak där. Då kan inte vi skriva böter längre, utan då blir det en rapport till åklagarna. Som sen då stämmer till tinget om de inte erkänner.
Mm. Så det är lika som de här rutorna alltså? Icke-skapade rutorna?
Ja, precis. Det är så pass allvarligt då. Men bara att hålla i telefonen och det kan ringa lite grann så, men då blir det ju den här bilagen då. Och det skrivs ganska mycket på det nu, för det känns som att det där har ökat. Trots att lagen tillkom så har det här ökat. Men det är de här nya generationerna som uppvuxna med sina telefoner tror jag, som står för mesta delen av ökningen. Så att kanske ligger i vänstersidan men inte kör lika fort som i trafik. Ja, varför ligger han där? Ja, så kan jag titta. Ja, han sitter med telefonen. Ja.
Är det så ni får jobba? Ni får åka fram och observera så att säga?
Ja, jag måste ju ha svart på vitt att jag har sett det. Annars så kan jag inte rapportera någon.
Just det.
Sommartid är det lättare när man kör motorcykel. Så då kommer man ju upp ganska smidigt. Och kan titta in i dem. Men det här år så det är väl mest i våra civila fordon som vi kan plocka dem. I de målade bilarna så ser de slänger en grej i knät. Va? Men ibland ser vi ju det också, att om man håller i handen och slänger undan den. Alltså men det är ett problem som ökar. Det är inte mindre i alla fall, så kan vi säga.
Men vad gör folk då med mobilen när ni har stoppat dem? Vad har de gjort?
Ofta ser ju ett samtal då. Och nu för tiden så sitter de inte och håller telefonen mot örat längre. Som man inte står. Utan de sitter och håller den och pratar i sitt handspray med högtalare. Och så håller de den vid ratten. Jag vet inte om man noterat det. Men de sitter och pratar i den som sover. Och det blir ganska tydligt när man ligger vid sidan om. Eller så, att de håller den där då. Och det är de svårt att avgöra om man pratar eller om man är på Facebook eller snappar. Snappen är ju inte helt ovanlig. Fast att man yngre förare.
Mm.
Snapchat alltså.
Mm.
Den är ganska vanlig.
Hur är det med det här? För ett tag sedan så infördes ju möjligheten för er att utfärda digitala böter. Har det underlättat i ditt arbete som trafikpolis?
Ja, men det har det gjort. Det är väldigt, väldigt enkelt. Och det som är så bra då är att även de poliserna tidigare som inte skrev böter överhuvudtaget, de har ju sin telefon också, vilket har ökat då närvaron i trafiken och ingripandet av poliser. För hur det än är så i slutändan så är det så att människor måste lite grann känna sig övervakade och sköta sig. Det är tråkigt att behöva säga så. Men bara det att möjligheten finns att
på ett väldigt enkelt sätt avrapportera ett fel i trafiken. Det har gjort att fler poliser har engagerat sig. Och det har ju då haft, får ju då till effekt att vi får en bättre regelefterlevnad. Men just den här digitala ordningsboten, det är ett riktigt lyft för polisen. Eller?
Hur uppfattar du hastighetsefterlevnaden i dagsläget? Åt vilket håll går det?
Jag tycker inte att det går rätt håll, att det blir bättre. Det tycker jag inte.
En sak som jag tänker på, som jag vet att trafikpolisen tog upp här om året, det var att man lyfte fram att aggressiv körning var ett växande problem. Mm. Hur tycker du det har utvecklats där? Är det fortfarande ett problem?
Ja, men det är det. Och det, om vi säger så, trafikpolisen idag, vi har ju inte uppdraget på den allmänna övervakningen längre, utan det ligger i lokalpolisområdena. Men just den aggressiv körning, det har vi kvar, med att vi har våra de här specialutbildade poliserna. Vi kör ju de här pilotbilarna som vi kallar för videokamera och genomsnittshastighetsmätare och sånt, va. Och då siktar man ju in sig på de här som kör betydligt över gällande hastighet och korsar körfält och annat och beter sig så här, va. Och i ett led i att den allmänna trafikrytmen har trissats upp, så blir ju då nästa steg ytterligare trissning av de som kör aggressivt. För det, om vi säger som så här, de som kör för fort, de har alltid kört för fort och kommer alltid att köra fort mer eller mindre. Utan många gör ju då misstag kanske. Men om du har en genomsnittshastighet på en väg, vi säger en 70-väg, och snittar sig ligger på 80, då måste de som kör fortare köra i 90. Men om du då höjer sin genomsnittshastighet till 90, då måste de som ska köra ännu fortare köra i 100. Och på det viset så prissas ju hastigheten upp. Och då blir ju även de som kör det här aggressiva som vi pratar om, de kör ju ännu fortare och ännu aggressivare på grund av att de ska ju förbi i alla fall.
Det blir en ond spiral, kan man säga.
Ja, det blir det. Det trissas upp av varandra där. Och samma sak, får man ner snitthastigheten på väg, det är därför man pratar om att vi måste få ner genomsnittshastigheten, då minskar den högre hastigheten, om man säger så. För de som ska köra fortare än de andra, de behöver inte köra lika mycket fortare än de andra. Så att, ja, så du får, det blir ju det då.
Ja, det är synd att de behöver köra fortare, men som sagt, det finns ju.
En sista fråga, hur upplever er en vardag nu inom trafikpolisen? Det har ju varit en del diskussioner med att ni avslutade arbetet med nykterhetskontroller till exempel. Hur ser det ut nu i juletider? Är ni tillbaka till vanliga rutiner, eller hur ser det ut?
Nej, det är det inte. Utan nykterhetskontroller, alltså nykterhetskontroller har vi sagt att det ska vi inte syssla med nu, den här pandemin. Men de fordon som vi stoppar på, och där det finns en misstanke, där gör vi ju nykterhetstester. Men vi har inte de här som vi kallar de här LAU-kontrollerna, alltså de här slumpmässiga, när vi ställer oss på en gata 10 man och så tar vi in så många bilar vi hinner med och alla får blåsa. Det gör vi inte nu under pandemin.
Håkan, är det någonting avslutande du vill råd du vill skicka ut till bilisterna som lyssnar på den här podcasten inför jul- och nyårsresorna?
Jag kan tänka mig en litet mantra som jag brukar ta, och det gäller ju även i jul, men även resten av året. Det finns 2 saker man kan göra i trafiken som gör att man sannolikheten att vara med om en trafikolycka är nästan noll. Och det är att hålla avstånden och hålla hastigheten. Gör man de 2 sakerna så kan man nästan garantera att man inte krockar. Om man då krockar, så är det för att någon annan har gjort något riktigt, riktigt galet. Eller så kör man på vilt och då är det en olycka. Men annars, gör man de 2 sakerna, håll avståndet till framförvarande och håll vägen fastighet, så ska jag säga, då kommer ni fram och det kommer inte hända någonting.
Mycket bra råd. Tack så mycket, Håkan Klingborg, trafikpolis i Region Väst.
Tack.
Hörrni, för det är 10 år sedan nu faktiskt som besiktningen avreglerades. Var det 1 juli 2010, var det det?
Ja, men det stämmer. Minns ni vad som hände då? Minns ni snacket?
Nej, det gör jag faktiskt inte. Men Fredrik, du har ju faktiskt tittat på vad som har hänt sedan dess och hur marknaden ser ut idag. Vad sa man då inför det här 2010?
Ja, det var en era som tog slut då, kan man säga. Det var 1965 som man införde periodisk kontrollbesiktning för alla registrerade fordon och släp. Från första början började man med bilar som var 5 år gamla och äldre. Men sen så var resultaten ganska dåliga. Så då införde man också att fyraåriga bilar, sen blev det treåriga bilar och sen även tvååriga bilar skulle besiktas. Och allt här gjordes i statlig regi. Ända fram tills regeringen Reinfeldt kom och bestämde att man skulle privatisera det här.
Det var då kaffemaskinerna dök upp helt plötsligt och alla blev trevliga.
Precis.
På besiktningsstationen.
Ja. Onödigt trevliga.
Ja, vad menar du med det, Claes? Hur upplevde du besiktningen innan?
Det var väl lite mer som bara jobbet skulle göras och sen in med nästa. Det är klart, nu är det ju ändå, ja, man märker att de anstränger sig för att få en att känna sig välkommen. Och de har ju en anledning också.
Men du antyder att de var lite stela innan privatiseringen.
Det var väl inget behov av att försöka vara onödigt trevlig för att locka tillbaka kunderna även nästa gång.
Nej, man hade ingen konkurrens helt enkelt.
Nej.
2009 så kom det här upp då för omröstning i riksdagen. Ska vi avreglera bilbesiktningen eller inte? Man hade ju precis avreglerat apoteket ungefär i samma veva. Och Socialdemokraterna och Vänsterpartiet var emot, men de andra partierna var för. Och då bestämde man sig för att den 1 juli 2010, då skrotar vi monopolet. Och så gjorde man det. Och den första dagen öppnade faktiskt första dagen när monopolet var borta så öppnade en besiktningsstation i Tyresö, söder om Stockholm. Carspect var först.
Mm, de var väl förberedda där. De låg i startgroparna liksom.
Mm, ja, men det kan man säga. Men det hände inte så mycket med de privata besiktningsföretagen de första åren. Det tillkom inte så många stationer. För bilprovningen var fortsatt statligt ägd och man hade kvar alla gamla stationer. Så det ökade inte, det blev inte så många fler stationer de första åren. Men sen 2012 så bestämde man att nu ska vi stycka bilprovningen. Så styckade man det till tre delar. En lite mer sydlig del och så var det en nordlig och östlig del i landet. Och de två såldes ut. Och så behöll bilprovningen en del som fortsatt var statlig. Och det här satte igång lite. Då började det hända lite mer på den här marknaden. Och det tillkom fler företag, det blev fler stationer.
Hur många aktörer finns det egentligen idag och har det alltid sedan avregleringen har det liksom hållit sig på samma nivåer?
Jag vet inte riktigt vad man förväntade sig, men när man avreglerade, man kanske trodde att det skulle bli en himla massa småföretag som skulle kunna öppna besiktningsstationer, men det har inte blivit så många egentligen. Idag finns det då, bilprovningen är faktiskt störst fortfarande. Sen har vi Opus, Göteborgs företag som är näst störst. De köpte en tredjedel av bilprovningen. Sen har vi Besikta. De är absolut störst idag. De har störst när det gäller stationsnätet, men inte störst totalt vad det gäller antal besiktningar. Spanskägt företag. De tog också över en tredjedel av bilprovningen där. Det var 2013. Sen finns det två lite mellanstora företag, Carspect och Dekra. Och sen finns det tre pytteföretag. Dels ett i Ystad bilbesiktning. Och så finns det fordonsproarna i Kungälv och fordonsproarna i väst. Fordonsproarna i väst ligger på Hisingen, så de har varsin station där på västkusten. Så det finns inte så många företag, men antalet stationer har ökat markant. Det var ju 2010 innan monopolet avskaffades fanns det 196. Och 2019 så var det ju 533, så det har blivit betydligt fler.
Mer än dubbelt.
Alltså. Ja, men det har det blivit.
Ja, det tycker jag man märker när man ska boka besiktningstid. Det är mycket lättare att få en tid snabbt inpå.
Precis, det är väl den stora vinsten med avregleringen. Minns ni hur det var tidigare? Det kunde ju vara rent hopplöst att få besiktningstid, särskilt på våren när många skulle ställa på sina kanske entusiastbilar och motorcyklar och släp skulle besiktigas. Då kunde det vara veckor, månader i väntetid emellanåt. Men det har ju också blivit dyrare, det får man ju säga. Det trodde man ju också när besiktningen, eller det här beslutet om avregleringen klubbades. Man gjorde stora utredningar och det visade ju att det kommer bli dyrare. Men ändå drev man igenom det här. Så 2010 så kostade ju en bilbesiktning 300 kronor om ni minns. Men det var ju också ett pris som var fryst. Det var ju staten som bestämde det priset. Så det var fryst från 10 år innan avregleringen ungefär. Så det kostade 300 kronor. Och var faktiskt lägsta priset i Europa.
Men nu, vad hamnar vi på nu om man bortser från den liksom årliga indexhöjningen?
Mm.
Inflationen.
Det är ju lite röriga priser, kanske ni har märkt när fall ni...
Framförallt har jag märkt att ju tidigare man är, ju billigare blir det. Är man i sista minuten så är det ju som dyrast.
Ja, men precis. Så det är inte liksom några listpriser längre. Liksom ett pris rakt upp och ner. Nu kan det skilja väldigt mycket beroende på dels var man besiktar, vilka tider, om man kommer på drop-in eller man bokar i förväg. Det är också dyrare vissa dagar. Fredagar av någon anledning är oftast dyrare. Sen har ju vissa besiktningsstationer öppet kvällstid och helger. Också lite dyrare då. Och sen som du säger Claes, alla de här företagen försöker ju locka kunder genom att komma med olika tillfälliga erbjudanden. Att man sänker priset en hundralapp kanske ifall du besiktigar inom den och den tiden. Det kan ni ju säkert märkt. Det är ju, man bombarderas ju med sådana erbjudanden av besiktningsfirmorna. Särskilt om man bor på en ort som, där flera av de här företagen finns representerade.
Ja, där får man hem något i veckan nästan. Nej, men nu är det snart dags att besikta. Ja, i mars. Men okej då. Nu är det december.
Men vad kostar det då? Ja, jag samlade in priser från flera stationer för att se vad det kostar i dels storstäder, mellanstora städer och på mindre orter. Och jag fick fram att det kostar helt enkelt idag mellan 395 och 795 kronor. Det är ganska stora prisskillnader. Det är nästan dubbelt upp då. Så det gäller att man är lite aktiv konsument då. Om man överhuvudtaget har möjlighet att välja mellan olika stationer.
Det finns pengar att tjäna var 14:e månad.
Spara, Claes. Men man kan väl säga generellt att det är dyrare på de orterna där det är lite mindre tryck på stationerna och där det är konkurrens. Då slåss man ju mer om priset.
795, det svider ju faktiskt.
Ja, men det gör det.
Vart ska man, vilken plats ska man undvika?
Ja, men jag har hela den här jämförelsen mellan de olika företagen i tidningen. Då kan man ju titta på det. Men jag tror det gällde ens en privat besiktningsstation på Lidingö en tid på fredag eftermiddag eller någonting.
Då får man säkert märkeskaffe också.
Då får du märkeskaffe kanske.
Och sen croissant till också.
Den finns att läsa, den här jämförelsen av bilbesiktningens utveckling i nummer 16 av Bilägare och även på webben ska vi säga också.
Mm. Det är en ganska intressant marknad det här, för det är egentligen samma tjänst alla firmor ska erbjuda. Det ska ju verkligen, det är samma regelverk, alla tekniker ska vara certifierade på samma sätt. Så vad är det då man konkurrerar med? Det är ju ganska spännande. Är det just som Claes säger, kaffemaskinerna och att man har ett leende på läpparna? Eller? Ja, det har jag också försökt reda ut här i tidningen.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Sa någon legendarisk deal. Njut av hamburgarnas hamburgare Big Mac med fluffigt bröd, saftigt kött och en oemotståndligt god sås för endast 39 kronor. Bara på McDonald's.
På Sveriges största jackpot-casino går Hypermiljonen på högvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot-casino, hyper.com.
18 plus, regler och villkor gäller.
Skriver om besiktningskriget i Mora. För där finns det nu tre besiktningsstationer. Och sen är bara några mil ifrån Mora så finns det ytterligare två. Så från ett område där det bara fanns en när det begav sig så finns det nu fem stationer. Och vad är det man konkurrerar med? Det försöker jag reda ut där.
Tar du även upp den här problematiken? Visst hade bilprovningen en ambulerande besiktningsstation som var lastbilsbyggd?
Precis, den tar inte upp i artikeln. Nej. Det kanske är något att återkomma till. För om jag förstår rätt så i alla fall en av de anläggningarna ska lägga ner.
Ja, det var ju någonting som man inte gick plus på, men den körde ju runt i glesbygd och där det var allt för långt för att åka och besiktiga bilen. Så fanns man på plats under x antal dagar antar jag.
Precis.
Och det är ju ingen privat ett företag som vill driva en sån verksamhet. Det var ju en total förlustaffär. Men ja, det, jag har bara hört att den ska försvinna. Då undrar man ju hur det påverkar bilägen.
Precis, får man åka hur långt som helst för besiktiga bilen då? Det...
Mm. Visst är det så också att de har, ska tillsätta en utredning nu och se hur, om alla i Sverige har bra tillgång till besiktning i närheten.
Mm. Ja, men precis. Och det kopplar väl lite an till det Claes tog upp där, att de här besiktningsstationerna i glesbygd, kanske de här mobila anläggningarna, vad innebär det för bilägarna på de här orterna? Måste de åka hur långt som helst för att besiktiga bilen? Är det rimligt? Så det ska man ta upp i den utredningen.
Och det har väl varit på tal om att bilverkstäderna skulle få ta över det ansvaret på mindre orter.
Ja, det är ju bilverkstäderna själva som försöker framhålla det som ett alternativ.
Då blir det fram med rosthackan igen och sen så har man svetsen redo.
Ja, porten bredvid. Precis, det är det där som är problematiskt. Det ska ju vara en oberoende kontroll det här. Vilket man annat märker på bilprovningens stationer, de här gamla monopolstationerna. Det finns ju inte lika många bilägare som åker till dem längre, så man har ju ganska mycket tomma banor på de här stora anläggningarna. Men man kan ju inte hyra ut dem till en bilverkstad eller någonting som får hyra en bana precis intill, för att det skulle äventyra det här oberoendet.
Just det. Visst var det så att du pratade med några på bilprovningen där i Mora och de berättade om just det här stelheten vi pratade om och kaffemaskinerna, och de gjorde liksom lite mer, vad var det, de hade Halloweenballonger eller vad?
Ja, precis, de satte upp självlysande spöken där på stationen i samband med Halloween. Det hade väl aldrig hänt på bilprovningens dagar, kan man ju tänka.
Nej, tiderna förändras.
Tiderna förändras.
Nya Skoda Octavia finns med en hel radda olika drivlinor, bland annat med gasdrift och som laddhybrid. Claes har provkört laddhybriden och jag har provkört gasbilen. Så jag tänkte vi kunde jämföra lite grann. Claes, kan du berätta först om Octavia IV, den heter, eller hur?
Ja, det stämmer bra. Jag har ju kört Skoda Octavia Kombi. När det gäller drivlinan så står en 1,4 liters TSI-motor för drivningen. Och den här är då kopplad till en elmotor. Och den är på 114 hästkrafter. Och tillsammans med bensinmotorn som då är på 150 hästkrafter så skulle det bli 264. Men totalt så ger Octavia IV 204 hästar ut. Och med ett vridmoment på 350 newtonmeter. Och det känns verkligen bakom ratten när man är ute och kör den här laddhybriden att det är rejält med mos, om man får kalla det så. Det skjuter på bra med eldriften kombinerat då med bensinmotorn, verkligen.
Så hur långt kommer du på el då?
Det är ju precis som Volkswagens övriga derivat, så har de ju faktiskt fått till en väldigt bra laddhybridlösning. Och det är ju samma som sitter i Passat GTE och Skoda Superb. Och det ger en räckvidd på 6 mil. Sen är faktiskt Skoda i Sverige lite försiktigare. Så de går ut med 5,5 mil. Och det är väldigt klokt med tanke på att vi har lite svalare klimat här i Sverige. Så det är därför man kan se lite olika siffror. Vissa skriver 6,2, men officiellt från Skoda Sverige är 5,5. Och jag startade en höstmorgon från min carport söder om stan. Och då hade jag 4,8 en kylslagen morgon. Och när jag stod i varmgarage, då stod den faktiskt på 6 mil. Så den är ju beroende av klimatet. Men sen är det ju också det här med uppvärmningen då. Och det har ju varit en diskussion faktiskt kring det här med värme, ja, den eldrivna värmeväxlan, värmepumpen. Och det finns ju en sån i det här systemet. Men den är faktiskt reglerad så den ska fungera över minus 10 grader. Så skulle det vara kallare än minus 10 grader, då går den inte på el.
Okej, så att om jag startar bilen och det kallar en minus 10, då kommer alltså förbränningsmotorn gå igång för att värma upp kupén åt mig?
Ja, precis. Det var en del diskussioner om det här när Passat GT kom för 4 år sedan. Men de har fortfarande av tekniska skäl valt att inte ha eldriften tillgänglig vid temperaturer lägre än minus 10 grader.
Men fram tills dess, så att säga, då går det att köra på el?
Jajamän. Mm. Och det kan man ju, jag tycker ändå att när vi pratar om den här förmodade populära laddhybriden så bör man tänka på vart man bor i landet. Har man temperaturer som kryper under 10 grader ofta under året, framförallt i norra Sverige med rejält med kyla, så bör man ha det i åtanke att systemet har sina begränsningar.
Men det är ju ett bättre system i alla fall jämfört med i långteststallet, så har vi en Kia Optima laddhybrid och den har ju inte en sån här värmepumpslösning, och det innebär att den måste använda bensinmotorn för att värma kupén vintertid.
Så det kommer jag ihåg från när vi långtestade den och jag körde långpendlade.
Ja, men precis,
Så fick jag ju åka med bara rattvärme och stolsvärme för att jag ville åka liksom utan att släppa ut någonting. För att jag inte ville att förbränningsmotorn skulle värma upp kupén. Mm. Så då satt jag ju liksom och frös, men jag var varm om händerna i alla fall. Det var ju alltid något.
Så det var en lite snål lösning kan man ju tycka. Ja. Liksom här man skaffar en laddbrid för att kunna köra på el. Och det är därför man får sån här klimatbonus av staten. Och så går bensinmotorn igång varje dag på vintern.
Ja, där har ju Volkswagen en lösning som fungerar och värmer kupén ordentligt vid normala temperaturer.
Men du sa att den hade 204 hästar den du körde.
Ja.
Det måste ju vara jämfört med då Golf. Men det finns väl en ännu starkare golfladdhybrid. Har Skoda någonting motsvarande i Octavia då? En lite så här krutladdhybrid. Eller vad ska man säga? På 245 eller vad var det?
Ja, men precis. Så man har valt helt enkelt att införliva RS-modellen som i laddhybrid. Ja, som laddhybrid. Och den heter ju då Skoda RS IV och kommer med 245 hästar. Jag tycker att kraften är ju fullt tillräcklig redan i vanliga Octavia IV:n. Den känns nästan som en RS. Så ja, det finns ju gott om kraft när elmotorn hjälper till. Jag tror mellan 80 och 120 km i timmen så går det på 2,2 sekunder. Och det märks i bilen att den har rejält med kraft.
Men den här RS-varianten, det kommer bara finnas laddhybrid av den. Det kommer inte finnas utan el.
Nej, utan, och det är ju ganska stor nyhet i Skoda-världen att man nu införlivar då RS-modellen just som laddhybrid. Men vi har ju lite andra intressanta modeller. Jag kan ju dra just pris och lansering. För
ja.
Det är ju så att de har ju en Scout också, lite bruksigare variant som är fyrhjulsdriven. Och den kommer tillsammans med RS:en lite senare efter de vanliga Octavierna nu och IV:n då. Och du kanske har något startdatum för gasmodellen, Maria?
Ja, den säljs nu.
Den säljs nu, ja.
Så, ja. Hur är det med IV:n då?
Och den säljs nu. Och sen så har man utlovat säljstart i november då för Scouten och RS-modellen.
Får jag fråga, kan man kombinera laddhybrid och Scout?
Ja, men det är faktiskt någonting som jag saknar. Och i dagsläget går inte det. Och jag kan tycka att Sverige som land, vi har ju en förkärlek för lite mer robusta saker. Och jag tror att det finns en stor målgrupp som skulle vilja ha en IV i scoututförande.
Hellre det kanske än en RS-laddhybrid om man skulle välja mellan de två.
Ja, för de två är ju fyrhjulsdrivna båda två. Scout och RS.
Mm.
Om man kikar på prisbilden, det är alltid intressant, så får du en vanlig Octavia med bensinare eller diesel startar på 245 000. Och för en laddhybrid då så får du slanta upp 415 och uppåt.
Okay. Och sen är det någon form av bonus på det då?
Ja, exakt. Och det är 38 000 för den här IV:n som släpper ut 30 gram CO2 då, enligt WLTP-cykeln.
Mm.
Sen kan man ju notera att Superben i laddhybridförande som kombi, den, när jag provkörde den förra året, då startade den på 428 000. Och då tänkte jag, det här blir ju svårt att konkurrera med ett stora syskon som är betydligt, har bättre utrymmen. Med bara 10 000 kronors skillnad. Men där har det skett en prisjustering nu i Skådas prislista. Så att nu är Superben efter ett år uppe på 460 000 kronor. Och så prisar man in Octavian, fortfarande laddhybriden då, på 415. Så att det är ju en 55 000 kronors skillnad där. Så då känns det ju, då svider det lite mer och köra större.
Men det här är det inte en tjänstebil här i första hand?
Ja, man får ju som alltid när det gäller laddhybrider så får man verkligen titta på vad man har för körmönster. Och det är ju som många, om man klarar sig runt 5 mil, man bör väl egentligen ligga runt 4 mil pendling om dagen. Då så kan man snapsa i ström både hemma och på jobbet. Då kan man ju köra utan någon som helst bränslekostnad dagligen.
Men också att det är ju nedsatt förmånsvärde på laddhybrider. Så det blir ganska fördelaktigt att ha en sån som, om man har möjlighet att ha bilen via jobbet.
Ja.
Än så länge ska sägas, för det, nästa år så införs nya regler som försämrar tjänstebilsreglerna en hel del. Så vi får väl se exakt vad förändringarna blir. Men jag tittade där lite på försäljningsstatistiken här i november 2020. Och laddhybrid har ju faktiskt, det är faktiskt den näst största kategorin bilar efter bensin. Så bensin står för 31,4%, så står laddhybrid för 28,5%. Så det har blivit en jättemarknad det här. Mm. Så man kan ju tycka att den här Skådan då kanske ligger precis rätt i tiden. Och om man tittar på gasbilar och den kolumnen, så står gasbilarna för 0,9% av försäljningen här i november.
Hej då.
Det är en pyttemarknad i jämförelse.
Inte så superpopulärt kanske att satsa på gas. Men ja, men jag har ju i alla fall kört Octavia som gasbil. Och jag vet inte, hur var det med batteriet i laddhybriden, Claes? Hade de placerat det på något smidigt sätt så att de inte fick offra något utrymme i bagaget?
Ja, det sitter ju som i alla Volkswagen-derivat framför bakaxeln under baksätet. Och det gör faktiskt att bensintanken i Octavia Kombi är på 40 liter. Så den krymper med 5 liter jämfört med modeller med förbränningsmotor. Så okay, det är en liten eftergift. Men den är väl desto större i en Skoda G-Tech Octavia. Mm.
Ja, där ligger det ju 3 gastankar då under bagagerumsgolvet. Inuti bilen, så de sitter ju liksom inte utanpå längre, det här som man hade förr i tiden, utan det sitter i bilen, man öppnar en lucka med någon slags verktyg där. Men då blir ju utrymmet strax under 500 liter, säger de. Det är väl lite mindre då än vanlig Octavia.
Och eller? Laddhybriden är på 490, så att det känns helt okej.
495, precis. Så jag vet inte, ni två, Claes och Fredrik, ni är ju såna här gasprovkörningsproffs. Ni kan ju de här grejerna. Men för min del var det första gången jag provkörde en gasbil.
Var det läskigt att tanka?
Det är ju lite speciellt. Jag kan ju berätta hur det var när jag tankade. Alltså när man tankar gasbilen så ska man ju liksom sätta i det här munstycket, och så finns det 2 pilar man ska vrida på i det här reglaget för att verkligen låsa fast det, så att det liksom sitter i bilen så att det inte blir någon form av liksom läckage eller så. Och då ska man ju vrida de här pilarna så att de pekar mot varann. Och jag åkte till biogasmacken här i Västerås, stod och grejade med det där munstycket och försökte få det på plats. Och man vill ju liksom inte slita sönder grejerna heller, utan man vill ju ta det lite varsamt. Och jag tänkte, jag får inte de där pilarna och fastna liksom mot varandra.
Det var trögt alltså.
det var ganska trögt att få fast. Så då stod det ett par, det stod en sopbil och tankade mitt emot. Så då vinkade jag till de där sopgubbarna och frågade, hej, kan ni komma och hjälpa mig här? Hur, har jag gjort fel här? Eller så där. Ja, så kom han fram jättehjälpsam och hjälpte mig. Och han bara, ja men den var lite kärv bara. Man var tvungen att, jag tror att det var den lilla proppen för den här gummi. Proppen som man liksom sätter för, som på något sätt hade hamnat i vägen. Men då började jag tanka i alla fall. Och sen när det var klart, det var en fransk pump, för det stod fin på den. Det betyder slut på franska.
Okay.
Ja, och då visst tänkte jag så här, ska jag trycka på stopp också? Ja, jag trycker väl lite så här försiktigt på stopp. Och sen när jag drar tillbaka den här pilen så säger det pump! Alltså det är bara ett jättehögt poff och jag flyger bakåt som en rädd hare och liksom gömmer mig bakom betalstationen där och tittar fram, och de där sopgubbarna i bilen, alltså de skrattar ju säkert åt mig, för jag var ju så, men det kan ju bli ett sånt lite eftertryck så, och jag var väl lite sen på tårna kan man säga. Och
det var inte tryckvågen som tryckte dig bakåt. Det var...
Nej, det var bara mitt svaga hjärta som tryckte mig bakåt, mina nerver.
Men är du säker på att du inte stod vid lastbilspumpen då?
Nej, det var för bilar, vanliga personer.
Ja, fick du i gas så ska det ju varit det. För jag gjorde ju det misstaget. Jag tror alla gasbilsägare får lära sig den hårda vägen. Och jag ställde mig vid lastbilspumpen och försökte 4-5 gånger och det bara puff.
Det är fel munstycke.
Ja, det var större munstycke då. Ah. Jag förstod inte hur den skulle tryckas på. Då flög handtaget en halv meter ut hela tiden när den skulle sätta på tryck. Och till slut så förstod jag att det fanns 4 vanliga gaspumpar på andra sidan macken. Så där skulle jag stå.
Ja. Nej, jag fick ju i gas, så det var inget problem. Jag tankade fullt och sådär. Så
vågade
att
du ha familjen i bilen eller fick de gå
ut? Nej, de var inte med då vid tillfället. Men i alla fall då, när det poffade till så här, så luktade det även så här
svavel.
Ja, det kom den här liksom lukten, puff, slog emot mig. Men det var ju en upplevelse, men i alla fall. Så,
men vi ska säga det kanske då. att man lär sig.
Ja,
man lär sig. Absolut. Ja, jag menar nästa gång jag var provad att tanka på ett annat ställe, då gick det hur lätt som helst. Så det var inga problem och inget puff där heller. Så att, det gick bra.
Lite spänning i vardagen.
Ja, lite spänning i vardagen.
Nej, men det är ju verkligen helt odramatiskt när man har lärt sig hur man hanterar allting. Och tanka en gasbil, måste vi säga. Ja. Och det går ju relativt fort också. Och jag upplever inte att problemet med att tanka, i början var det ju väldigt många i Stockholm som skulle tanka taxibilar och det var sopbilar och man hamnade i en lång kö. Nu är de flesta gasmackar strukturerade så att det finns flera pumpar.
Och du har väl problem med trycket också, det kunde ta tid att tanka?
Ja, nej, jag upplevde inga sådana bekymmer.
Men nu verkar det vara löst.
Under mina resor med gasbil. Nej. Så att, visst känns det bra sen också när du har fyllt tankarna med biogas. För om vi ska tro svensk biogasbranschförening så är det ändå 95% återvunnet avfall som genererar den här gasen.
Ja, de säger ju det. Det är ju faktiskt som du säger, det är liksom tillfredsställande det här kretsloppstänket. Att, ja, men jag sorterar ju mina matrester i såna här bruna påsar, det kanske ni också gör. Mm. Ja, så lämnar man dem och sen så kommer de och hämtar dem och liksom de genomgår den här rötnings, vad det nu heter, processen. Och att det blir som ett kretslopp, det går ju liksom runt. Och visst, det kanske inte är 100% riktigt än och man kan ju inte veta helt säkert vad blandningen består i förrän det kommer den här bränsledeklarationen som är väl på gång nästa år, tror jag. Men just det här att man tar tillvara på det som finns och att man omvandlar det, alltså det är det som jag tycker är så himla bra med gasbilar. Det blir liksom en annan sak än en laddhybrid, att man tar tillvara på det som finns och omvandlar det och det blir någonting annat. Men då den här Skoda Octavia G-Tech, den finns ju bara som kombi. Och det är då en 130 hästars 1,5 liter motor och en 7-stegad DSG-automatlåda. Den har en gaskapacitet på 17,33 kilo, skriver Skoda. Och de säger att preliminär räckvidd då med både, det finns ju en liten bensintank också på 9 liter. Och Skoda säger då att ja, du har 50 mil med gas och sen så ungefär kanske 20 mil med bensin, alltså tillsammans 70 mil. Det kom inte jag i närheten av när jag tittade på färddatorn när den var fulltankad. För mig visade den aldrig mer än 38 mil gas och 14 mil bensin, alltså strax över 50 mil, 52 mil där. Så att ja, jag vet inte riktigt hur mycket. Man kom väl inte så jättelångt, tyckte jag ändå.
Jag upplevde, därför bör man ju också tänka på som gasbilsköpare. Jag har ju kritiserat den här lösningen när jag körde Seat Tarraco som var efterkonverterad i Sverige av Convegas, där du har en, där du bibehåller en fullstor bensintank. Och det jag gjorde i alla fall i mitt fall att jag fick en betydligt mindre drivmedelsångest. Men förutsatt att man bor någonstans där man kan tanka gas så funkar det ju smärtfritt. Men det finns ju trots allt extremt mycket färre gasmackar i Sverige än bensinmackar.
200 stycken läser jag. Ungefär drygt 200 stycken tankställen för gas. Och så jag tror att för man lever i södra och mellersta Sverige, då är det nog inte så stort problem. Då finns det en inom rimligt avstånd i alla fall. Men bor man norröver och framförallt inåt landet, där finns det inte mycket gastankställen. Så där ska man nog tänka både en och två gånger.
Och sen har den ju tre gastankar då under lastutrymmets golv.
Och de ligger under någon slags kåpa om jag ser rätt på bilden här. Så man måste ha något verktyg för att lossa den här kåpan. För de här gastankarna måste ju besiktigas numera. Så vid besiktningen ska man ha frilagda gastankar. Men det är ganska intressant här att Volkswagen, de har bytt strategi lite. Nu lägger man tankarna i bilen, om jag förstår rätt i alla fall här. Och inte placerar dem under och bakar in med någon slags plastskydd. Där det kunde samlas massa fukt och smuts och kö så att de här gastankarna rostade. För Volkswagen fick ju, om vi går tillbaka, hur många år är det nu? 5-6 år, 7 år. Då fick ju man återkalla massor med gasbilar i Sverige på grund av rostrisken helt enkelt. Men nu har man valt en liten annan konstruktionslösning. Tankarna ligger lite mer skyddade. Så förutsättningarna är nog lite bättre där.
Ja. Hur kändes bilen och köra annars då?
Väldigt bekväm att köra. Den var ju lite ryckig ibland tyckte jag. Alltså nästan som att få gas i magen. Nej, men att den gjorde lite oväntade rivstarter ibland. Som jag skulle släppa över någon på ett övergångsställe och så. Och så blev det liksom som att jag rivstartade iväg. För där var jag blev bara lite förvånad. Men sen vet jag inte hur det är i ladd-Octavia. Men jag tycker den har ett väldigt dovt motor. Den har ett väldigt dovt motorljud. Och jag vet inte om det var på grund av att det var en gasbil eller vad.
Den startar ju alltid på bensin. Ja. Och sen så hör man ju det här popcornsliknande ljudet. Jag vet inte om du tänkte på det när den går över till gasdrift.
Men det sker rätt fort det väl?
Jo, precis. Jag tyckte om Octavias nya digitala gränssnitt i instrumentklustret.
Ja, då ser man ju, i gasbilen så ser man ju gastanken, hur mycket det är kvar till vänster och sen bensin till höger som en mätare. Så man har liksom två mätare på varsin sida och så kan man ju ändra hur man vill att det här instrumentklustret ska se ut framför ögonen om man hellre vill se en karta eller om man vill se hastighetsmätare och sådär. Liksom. Men jag tycker det fungerar bra. Jag tycker dock, jag har ju klagat lite på Seat, alltså syskonbilen Seat Leons backkamera som är lite skev. Jag vet inte, tyckte väl att den kanske var något bättre på Skådan. Eller också har jag bara vant mig, jag vet inte. Men jag tycker det funkar bra, det där gränssnittet. Det tog ett tag dock innan jag försökte ju manövrera mig fram till ungefär hur mycket den drog bilen. Och färddatorn visade, det tog ett tag innan jag hittade det faktiskt. Men min förbrukning då enligt färddatorn låg på 5,4 kilo per 100 kilometer blir det, va? Nu pratar man i kilo igen då. Men,
ja, för man kan se det separat, gas och bensin, eller?
Ja. Det kunde man, men
för jag vet att såna efterkonverterade gasbilar då liksom är, vad ska man säga, det är inte inkorporerat i färddatorn. Så man ser bara en liter per 100 km förbrukning.
Mm. Det får man väl lyfta fram som en fördel, just att det är helt integrerat.
Ja, och
det
är från fabriken.
Och det får man ju inte på en efterkonverterad lösning, till exempel Seat Tarraqon. Jag vill gärna nämna när vi pratar om åkkomforten att IV:n har ju det här DCC-chassit som standard, precis som Superb IV. Och det ger ju en väldigt behaglig, nästan lite så här gungig karaktär, vilket jag upplever som väldigt passande i den här biltypen. Mm. Däremot så kan jag också tillägga en detalj att vi fick ut en bil som var en av de första i Sverige som pressbil med offroad-chassi. Och det tyckte jag däremot inte var en bra kombination. Skoda har i alla fall informerat mig om att det var bara några enstaka första bilar som kom till Sverige som hade det här offroad-chassit, och därefter så kommer den enbart ha det här adaptiva DCC-chassit. Men det kan ju, jag upplevde den som, den hade faktiskt svårt att hantera vikten i och med att den är 15 mm högre, så blev den väldigt gungig vid kraftiga svängar på landsväg och även vid filbyten. Men som sagt, ser man bara till att man får en bil med DCC-chassit så är den 15 mm lägre och lär funka betydligt bättre.
För i vanliga fall brukar ju laddhybrider vara lite sänkta. Man vill ju lyfta fram så många kilometers räckvidd som möjligt i den här körcykelmätningen, så brukar man sänka bilen lite, minska luftmotståndet lite grann.
Ja, precis. Och så är det från och med nu. Mm. Men man kan ju vara lite uppmärksam på att man inte, ska man köpa en Octavia IV, så se till att ni undviker det här offroad-chassit.
Jag har nog inte berättat priser på Octavia G-Tech, eller hur?
Nej.
Nej, då börjar den då alltså som jag sa tidigare, finns bara som kombivariant, och då börjar priserna på 302 700 för Ambition som instegsvarianten, utrustningsnivån, och sen så får man betala lite mer, 318 000 för Style, och sen har jag för mig att då är det väl också 10 000 i miljöbonus på det där.
Mm, det stämmer tror jag.
För gasbilar, så att lite får man dra av. Men,
och man får inte den här malusdelen väl heller när det gäller skatten?
Nej.
Ingen fordonsskatt utan bara en avgift. Den brukar ligga på 360 kronor.
Ja.
Men det är en intressant modellbas de rullar ut nu, Skoda onekligen. För det är ju, de har ju alltså både bensinare, dieslar, laddhybrider och mildhybrider. Och de kallar de för E-Tech. Och sen har de den som du har kört nu, Maria, med gasdrift då, som de kallar för G-Tech. Mm. Så det är, vi kan väl inte förvänta oss något annat än att den här modellen fortsätter att bli en storsäljare.
Modellen blir nog storsäljare, men gasvarianten vet jag ju tyvärr inte med hur utvecklingen har sett ut nu, som Fredrik sa, med Bilswedens statistik där i andel. Vad sa du, 0,9?
Ja, men ändå har man kränkt 776 gasoktavior hittills i år, så det är lite bilar. Mm. Men samtidigt har Volkswagen gått ut med att man ska sluta med gasbilar på sikt. Det är väl när man ersätter den här generationen, så ska man inte utveckla några nya.
Då blir det ingen mer fortsatt gas.
Vilket skulle innebära att man i praktiken dödar stora delar av gasmarknaden i Sverige. Jag tittar här på topplistan på försäljningen av gasbilar. 1. Seat Leon, 2. Skoda Octavia, 3. Volkswagen Golf, 4. Volkswagen Caddy, 5. Volkswagen Polo, 6. Seat Ibiza. Alla de då från Volkswagen-koncernen. Så får man ta bort dem, så ja, då har man tagit bort en stor andel av de gasbilar som finns tillgängliga.
Vi får hoppas att eftermarknadslösningarna blir allt mer intressanta då. Det får bli ett ansvar som eftermarknaden tar över.
Precis. För som sagt, jag tycker att idén med gas, det här med biogas, att det går runt i ett kretslopp, att kunna använda det man har och omvandla till något nytt, det är tanken, tycker jag väldigt mycket om. Men som sagt, vi får se hur det blir med utvecklingen med gasbilar.
Vi hoppas att de ändrar sig. Det har ju hänt förr.
Och det var allt för idag. Vill ni så hörs vi igen om en vecka. Ha en fin Lucia och tack för att ni har lyssnat. Och kom ihåg, tänd lamporna, borsta bort snö och is. Kör försiktigt och ta hand om varandra i trafiken. Hej då!
Hej då!
Hej då!
Du har hört Vi Bilägares podcast. Om du inte redan prenumererar på podden så gör gärna det, så missar du inte något avsnitt. De senaste nyheterna hittar du på vår hemsida vibilagare.se. Just nu har vi ett extra förmånligt kampanjerbjudande för att läsa alla artiklar och hela tidningen online. Endast 19 kronor i månaden de första 3 månaderna. Läs mer på vibilagare.se/premium.
Du har nu lyssnat på Vi Bilägares podcast, Sveriges bästa podd om nya bilar. Känner du dig nu sugen på något som är lite mindre aktuellt? Ratta över till Studio Klassiker, tidningen Klassikers podcast. Här diskuterar Klassikers redaktion allt som har med klassiska bilar att göra. Vi kör, vi mekar, vi våndas och vi skrattar. Sök efter Studio Klassiker där poddar finns. Du kan också hitta Studio Klassiker på www.klassiker.nu/podcast. Vi hörs!
Välkommen till Momang, ett nytt smidigare kasino från Svenska Spel, Sport och Casino, där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi en stjärna från spelet Starburst här som ska berätta hur smidigt det är. Jaha, så smidigt alltså. Momang, för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
Då ska vi se. Goda nyheter från IKEA. Nu är det bekräftat att fler än 1000 produkter har fått nytt lägre pris. Som till exempel soffor, skåp, stolar, ljuskällor, sängkläder, kuddfodral, bord, vaser, köksredskap, byrå.
Vill du ha fler goda nyheter? Välkommen till IKEA och IKEA.se.
Storytel presenterar. Upptäck tusentals dokumentärer, true crime och nytt exklusivt innehåll varje vecka. Lyssna på fängslande reportage, olösta mysterium och massor av titlar som får dig att känna mer. Prova Storytel gratis.